CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Psst, känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax, var smart, handla billigt.
Ah, dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Alla abonnemang för 20 kronor i månaden i 4 månader. Vimla, mobiloperatören med bra vibrationer.
Vi måste återta initiativet. Vi måste tro på den här förändringen.
Det finns inget annat att kalla det än ett misslyckande när så många kvinnor dödas varje år.
Dagens avsnitt av reality-såpan Paradise Hotel har stoppats.
Okej.
Okay. Åh, vad jobbig du är! Helvete!
Yeah. We the jury in the above entitled matter as to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty.
En hemsk kyla i Derek Chauvins ögon som har kanske gjort det här förut.
Nu kan vi äntligen ge ett tydligt besked om att Bromma flygplats ska läggas ner. Det är regeringens tydliga inriktning.
Kära gamla Snickargård, nu är vi här igen.
Partiledarna samlas för att visa sitt engagemang i kampen mot det dödliga våldet mot kvinnor. Och vilken kvinnosyn avspeglas i dokusåpan Paradise Hotel? USA andas ut i och med att polisen Derek Chauvin fälldes för dråp på George Floyd. Och Stockholms cityflygplats lever farligt. Det här är en del av vad veckopanelen tar upp. En timme om veckan som gick. Jag heter Staffan Dopping. Idag har vi en ny konstellation igen. Vi börjar med debutanten. Det är Jonas Lundgren som är lokalpolitiker på ökommunen Lidingö för Vänsterpartiet. Vad kan man mer säga om dig, Jonas?
Ja, jag vet inte. Bland annat så just nu åtminstone så sitter jag i styrelsen för riksorganisationen Glöm aldrig Pela och Fadime. Några dagar till i alla fall. Jag sitter också som styrelseledamot i Svenska Ölfrämjandet om man vill ha lite kuriosa.
Ölfrämjandet, är det precis vad det låter som?
Ja, det är det. Det är en konsumentorganisation för ölkonsumenter.
Ja. Hur är det att vara vänsterpartist på starkt borgerliga Lidingö?
Den frågan har jag fått några gånger förut, men jag måste säga att jag tycker att det är helt okej. Det är klart att det är mycket som inte går som man vill, men så funkar det ju i politik, framförallt om man är i opposition. Så det är väl ungefär likadant som att vara socialdemokrat eller miljöpartist eller sverigedemokrat.
Välkommen Jonas, och välkommen är också Evin Badernia som också har varit, eller som har varit med förr, juriststuderande och aktiv i Kristdemokraternas ungdomsförbund KDU. Hej.
Hej.
Och panelist för andra gången är Carl Hamilton, ekonom och författare med mera. Välkommen åter Carl.
Tack.
Låt oss börja med coronanytt. Det är ju ändå det som är ständigt aktuellt.
Nu är det upploppet och vi måste hjälpas åt att nu verkligen hålla i och hålla ut. Och man också får använda uttrycket bita ihop.
Statsministern var bekymrad på pressträffen i torsdags när det blev klart att det inte blir minskade coronarestriktioner i början av maj. Vården är mycket hårt belastad och smittspridningen ligger på hög nivå fortfarande. Vad säger ni i panelen? Kommer allmänheten att orka hålla ut på det sätt som Stefan Löfven vädjar om?
Nej, det tror jag inte. Alltså, man ser väl redan hur den sociala acceptansen för att bryta mot de rekommendationer som regeringen ger har ökat, tycker jag. Man ser fler som går på uteställen, man ser hur de rekommenderade avstånden på uteställen och så vidare naggas i kanten, och munskydden i tunnelbanan och sånt där är väl kanske någonstans runt 50% som har lyssnat på. Så att jag skulle nog säga att man redan har slutat hålla ut i viss mån, och det är ju farligt samtidigt som det finns något djupt mänskligt i det.
Vad säger Evin?
Ja, nej, men man märker ju som sagt att allmänhetens tålamod börjar tryta. Samtidigt har ju vården ett väldigt ansträngt läge just nu. Och det är också någonting man måste ta hänsyn till. Samtidigt så är det svårt att veta hur man ska föra sig. Men jag tänker väl att det är viktigt att restriktionerna är kvar så länge de behövs. Men att vi också har en plan för att öppna upp samhället igen.
Carl?
Man ser här hur svårt det är att få trovärdighet i ett budskap när man byter budskap under resans gång. Folkhälsoinstitutet, som ju behövde 8-9 månader på sig för att ens acceptera ansiktsskydd, avlöses av en regering som säger att, och andra myndigheter som säger att man ska ha ansiktsskydd i kollektivtrafiken först av någon anledning under tät trafik, och nu alltid. Och den där typen av växlande budskap till allmänheten, det fungerar ju inte såklart. För att myndigheterna har ingen trovärdighet i den och en del andra frågor. Och det normala då är att vill man ha trovärdighet så måste en del beslutsfattare lämna sina poster, och så måste det komma nya beslutsfattare som kan med nästan full trovärdighet lämna den där typen av budskap. Så att jag tycker inte man kan säga att svenska folket har tröttnat, utan det går helt enkelt inte att tro på myndigheter och regeringar som lämnar olika budskap. Och att skärpa budskap efterhand är ju psykologiskt väldigt svårt i förhållande till att gå åt andra hållet.
Att smittotalen är fortsatt höga hänger ju rimligen samman med hur många människor som möts på olika sätt och som riskerar att smitta varandra. Följsamheten mot de här råden och rekommendationerna måste skruvas upp, sa socialminister Lena Hallengren på pressträffen i veckan, innan det kan bli några lättnader. Samtidigt så sa både Stefan Löfven och Lena Hallengren på pressträffen att följsamheten är ganska god. Kan ni hjälpa mig att översätta politikerspråket? Är följsamheten på den goda sidan om den inte är tillräckligt bra för att minska smittspridningen, Evin?
Jag tror att det som åsyftas är kanske att det är en mindre grupp som kanske inte sköter råden lika bra, så ställer det till det för den stora massan, om man säger så. Och att det är viktigt att just de grupperna skärper sig lite mer. Det tolkar jag det som, men jag vet inte om någon annan har en annan tolkning här.
Jonas?
Jag tänker framförallt att det måste ju rent psykologiskt vara så att om man säger att följsamheten är någorlunda god eller ganska god, så är det liksom ett positivt incitament för folk att fortsätta följa reglerna som redan följer reglerna, eller för folk att börja följa reglerna som inte följer reglerna. Eller rekommendationer är det ju, naturligtvis. Så att jag tror faktiskt till stor del att det handlar om vilket tilltal man vill ha.
Ja, okej. Okay. Jag har själv lite svårt att hänga med, så att säga. Om det behöver förbättras så är det väl en brist som råder, och
Jag tror att eftersom man inte har något budskap som håller ihop, så får man gå ut med 2 eller kanske 3-4 olika budskap som sinsemellan inte alls behöver stämma överens. Man har ett budskap för att säga att det här har vi skött ganska bra, och så har man ett annat budskap eftersom man är orolig, eftersom man inte alls har skött det bra utan har skött det dåligt. Ja, och eftersom man inte tycker om att välja, makthavare gillar sällan att välja, så tar man alla budskap samtidigt.
Nu talas det om datumet 17 maj som tidigast möjliga för att lätta på råd och rekommendationer. Vad tror ni till slut här om oddsen för att det kan bli en sån lättnad om drygt 3 veckor? Jonas?
Jag tror inte att det kommer att bli någon lättnad om 3 veckor. Jag tror att vi kommer att fortsätta att hålla i och hålla ut, eller vad de säger, ett tag till, tyvärr.
Jag tror ni andra?
Ja, det lär ju bli så. Jag menar, målen hittills har ju ofta blivit uppskjutna, och om man är cynisk så lär det hända här också. Men man hoppas väl på ett mirakel, men det lär väl kanske inte ske. Men ja, som sagt, det är väl bra att hålla i och hålla ut tills dess.
Och Carl?
Jag tycker att man får ta ett regeringsbeslut om att läget är mycket bättre.
senaste tidens både rättsfall och mediala delar har ju gjort att vi faktiskt har kommit några steg tillbaka. Vi måste återta initiativet. Vi måste tro på den här förändringen och vi måste göra det tillsammans.
Det här är en fråga som inte får bli partipolitisk pajkastning därför att det är en fråga om liv eller död.
Det första är att vi inte bara går fram med skärpt straff för grov kvinnofridskränkning utan också att vi utvidgar fridskränkningsbrotten så att de också kommer att omfatta förtal och förolämpning. Det andra det är att vi också kommer att gå fram med förslaget om att göra fotboja till förstahandsåtgärd vid beslut om ett utvidgat kontaktförbud.
Sist här justitieminister Morgan Johansson på en pressträff idag fredag. När vi spelar in det här före honom Märta Stenevi, språkrör och jämställdhetsminister. Och så var det centerledaren Annie Lööf. Det var hon som drog igång det här kan man säga. Var är vrålet från samhället undrade hon på Facebook för en vecka sedan. Och strax efter det bjöd Märta Stenevi in till partisamtal om mäns våld mot kvinnor. Vad säger ni om den här nygamla debatten om dödligt våld mot kvinnor? Och vad bör partisamtalen handla om? Vad säger Carl Hamilton?
Ja, jag tittade på statistiken och jag såg då att dödliga våldet de senaste 10 åren verkligen har ökat dramatiskt. Våldet mot män vill säga. Våldet mot kvinnor är ju stabilt sedan ett decennium tillbaks. Så att visst, det behövs ju kraftiga insatser för att skydda männen mot det våld som kontinuerligt riktas mot dem och som trappas upp också väldigt häftigt.
Ja, Jonas?
Nej, men jag tycker att det är väl jättebra att man börjar ta den här frågan på lite större allvar. Men samtidigt så, var är ropet från samhället? Alltså jag tycker nog att det är ganska många som har ropat ganska länge. Och att det blir liksom lite problematiskt när man nästan i vissa partiledares tolkning av det här kan få det att låta som att det här är en helt ny fråga. Alltså mäns våld mot kvinnor har väl varit ett samhällsproblem alltid, så att säga. Och det kommer det väl dessvärre troligtvis fortsätta att vara så länge vi lever i ett patriarkalt samhälle, som jag ser det. Men sen så tror jag väl också att det man kan hoppas att de här samtalen kommer fram till är väl en bred politisk enighet om vad man konkret kan göra för att stävja det här.
Det kom ju en utredning med flera förslag förra året och en del av de här är just det som är på gång nu enligt justitieministern. Flera skärpningar, till exempel blir det hårdare straff för grov kvinnofridskränkning. Fler gärningar ska kunna inrymmas i det brottet som förtal och förolämpning. Och fotboja för män som har fått kontaktförbud ska kunna användas som förstagångsåtgärd. Så är det alltså inte nu. Och Stefan Löfven meddelar också att en krisgrupp tillsätts och det blir nya samtal redan nästa vecka med föreningar och myndigheter och politiker. Evin Badernia, vad anser du om det som sker just nu? Är det rätt saker som görs?
Ja, det kan man delvis säga. Samtidigt tycker jag att responsen från politiken är lite yrvaken. Det här problemet som många påtalat innan har ju funnits väldigt länge. Och det svåra här är att det är ett brott som är ganska komplext. Att det finns många faktorer som gör det svårt att upptäcka. Och även exempelvis Statskontoret, men även Jämställdhetsmyndighetens egna kartläggning visar att det finns många brister. Det finns exempel, alltså arbetet måste bli mer evidensbaserat. Det behövs mer forskning kring exempelvis prevention och återfallsarbete och så. Och där tror jag att det är viktigt att se det här ur flera led. Det är absolut viktigt att de kvinnorna som utsätts ska kunna lämna tryggt. Och där får man se till att det inte bara handlar om, det är viktigt att brotten ska vara skarpa och att polisen finns där och att de får resurser till en rättsprocess. Men de ska också få de här materiella tillgångarna som är viktiga för att våga lämna och för att bygga upp ett nytt liv. Dessutom är det viktigt att vi identifierar vilka män som är i riskgruppen för att bli förövare. Och då tror inte jag riktigt på det som vissa säger, att vi fostrar pojkar till att bli så här, att det handlar om att mansrollen generellt har ett problem, utan jag tror att det handlar om att om vi kollar på exempelvis forskningen så är en av faktorerna att män som själva växer upp i hem, det här är ingen bortförklaring, det är bara en förklaring, att det är större risk att själv bli en förövare om man har vuxit upp i ett hem där våld finns. Därför är det viktigt att bryta den här cirkeln. Det är även viktigt att exempelvis behandla psykisk ohälsa, både för att fler ska våga lämna men också att fler inte ska bli förövare. Och det är dessutom viktigt att samhället reagerar. I många fall så märker folk inte att kvinnor utsätts, och det arbetet behöver bli bättre.
Många debattörer kopplar misshandel och grova våldsbrott mot kvinnor till en viss kvinnosyn. Är det en analys som är klok och som stämmer? Vad säger du, Evin?
Det är klart att viss forskning har visat att vissa sexistiska attityder, alltså väldigt sexistiska attityder, kan öka benägenheten att begå sådana här brott. Samtidigt så, som jag tycker att Karin Pihl klokt påpekade i Göteborgsposten, att det är ju norm att inte slå kvinnor. Vårt samhälle reagerar egentligen ganska negativt mot det här. Och jag tror också att, jag håller inte med om att pojkar frustras in i det här. Jag tror inte alla, men det är klart att alla män från alla samhällsklasser kan vara förövare. Men jag tror inte på att det är en generell trend att män pushas åt det här hållet och att man ska ha så generaliserande retorik kring det här. För jag ser inte att det hjälper. Jag tycker arbetet ska koncentreras till att hitta just de som är i risken för att vara förövare och identifiera de här fallen och ha ett ganska bra preventivt arbete.
Jonas?
Nej, alltså delvis så håller jag med Evin om att alltså det är ju ett väldigt förenklat sätt att se på det här om man säger att ja, men alla män är presumtiva kvinnomisshandlare eller sådär. Utan snarare så är det ju så att det finns ju x antal olika faktorer som gör att man blir en kvinnomisshandlare, så att säga. Och bland de faktorerna så finns naturligtvis bland annat det här med psykisk ohälsa och så vidare. Men sen så får vi väl inte glömma bort att det finns ju en orsak till att det i regel i nära relationer är mannen som slår. Och det kan ju ha, eller det har ju som jag ser det, med samhällets syn på manligt och kvinnligt och så vidare att göra. Så att jag tror att det finns ju många olika dimensioner av det här.
Du tror inte på en biologisk förklaring som har att göra med testosteron och ökad aggressivitet i genomsnitt hos män?
Nej, det tror jag faktiskt inte på, för att alltså, rent generellt så är det väl så att det som skiljer människor från djur är väl att vi inte alltid behöver gå på den första instinkten vi får.
Carl?
För de allra flesta män, när, i stort sett alla, så är det ett kolossalt moraliskt nederlag att i någon form bruka våld mot en kvinna. Och det kan möjligtvis vara så att män generellt är mer våldsbenägna, men det är också så att disciplineringen av män, för all del också kvinnor, går ju just ut på att som en vuxen tänkande människa kunna kontrollera den typen av impuls. Det är ju hela civilisationen syftar ju till detta. Och för de flesta män så är det är en självklarhet, och det är som jag sa, det är ett kolossalt moraliskt nederlag att bruka våld mot en kvinna. Och om detta skulle jag vilja säga att i stort sett alla svenska män är överens. Och mot de män som slår kvinnor de lever eller har levt med så finns det ju en starkt avståndstagande från hela samhället. Och det är det man ska bygga på när man ska minska fallen av våld i nära relation. Men jag vill upprepa att det är faktiskt så att våld mot män, som ju med största sannolikhet utövas av andra män, det är faktiskt den utveckling som där vi sker en dramatisk förändring de senaste 10 åren. Det är inga små saker, det är nästan en fördubbling av antal döda män i våldsam, alltså mord och dråp. Och om vi nu utgår från alla människors lika värde så borde en viss uppmärksamhet riktas mot detta också, tycker jag nog.
Nej, men jag tycker, alltså jag håller helt med Carl om att det här är någonting som vi måste prata mycket mer om. Jag som jobbar i Huddinge har ju sett en ganska stor debatt om det här efter att man sprängde det här Vårbynätverket. Där polisen gick in och faktiskt grep ett antal ledare där. Där har väl, tror jag, samtliga dödsoffer hittills varit män. Och det, jag upplever nog att samhället pratar ganska mycket om den formen av kriminalitet också. Och dödligt våld mot män. Däremot så tycker jag väl inte att det motsäger att vi måste fortsätta ha en levande diskussion om just samhällsproblemet mäns våld mot kvinnor. Och därför så är det väl jättebra att man har bjudit in till breda överläggningar om vad man kan göra åt det problemet.
Jag kanske också vill nyansera mig själv lite från innan också och säga att jag självklart också inser behovet av att fortsätta jobba proaktivt med de här frågorna och se till att de kvinnor som utsätts faktiskt får både den uppmärksamhet som de ska och att det här inte stigmatiseras till den grad att de inte vågar anmäla, att de inte ska känna att skulden ligger på dem eller att de förstör någons liv genom att anmäla, för att det är så otroligt viktigt att de också ska få upprättelse och trygghet. Och dessutom tycker jag också att det finns ett ansvar för alla oss i samhället att när man misstänker att något sånt här sker, att vara till kvinnans undsättning, att hjälpa henne ta tag i det här, att erbjuda stöd. För en faktor som internationell forskning pekats ut är att vissa kvinnor inte vågar anmäla för att de bara känner att de inte har ett stöd från samhället eller staten. Och där är det otroligt viktigt att man hörsammar de här kvinnorna och deras orostankar och den situation de lever i, för att ingen ska behöva genomgå det här.
Jag läste en debattartikel i Svenska Dagbladet av Magnus Lindgren som är för detta polis och arbetar med trygghetsfrågor. Han skriver bland annat att för det första så är samspelet mellan olika delar av samhällsapparaten inte riktigt bra, och den lagstiftning som redan gäller, den tillämpas på många håll inte. Och det är till exempel vanligt att många brottsofferjourer får ganska få ärenden från polisen och sånt. Så hans bild är att det är inte i första hand lagar som måste ändras, utan det är funktionen i samhället som på olika sätt inte når upp till det här.
Jag tycker det finns många poänger i det. Att det finns ju en tendens till att så fort man ser ett problem i samhället så ropar man efter någon form av straffskärpning. Och det är inte alltid självklart att det är en quick fix på det viset. Därför att någonting som jag har upplevt mycket i mitt arbete, framförallt när det gäller hedersrelaterat våld och förtryck, men även liksom rent generellt mäns våld mot kvinnor, det är ju att hela det svenska samhället lider ju av projektsjukan. Och det gäller även för till exempel kvinno- och tjejjourer. Att man söker finansiering för ett år och sen så hinner man knappt redovisa vad man har gjort under det året och kanske inte ens bedriva den verksamhet man skulle vilja fullt ut, därför att redovisningskraven är så pass hårda och så pass höga att man måste koncentrera mycket av sitt administrativa arbete framförallt runt den typen av frågor. Och där skulle ju samhället verkligen kunna gå in och göra någonting genom att se till att ROX och Unison är det väl som är de som samordnar kvinnojourer, att de får en långsiktig och stabil finansiering och slipper ha ont i magen januari varje år för att de inte vet om de ska kunna bedriva sin verksamhet på det sättet de har tänkt eller inte.
Till sist, det här samhällsproblemet har ju flera benämningar. Ett är dödligt partnervåld, ett annat är våld i nära relationer, men det som kanske hörs oftast är mäns våld mot kvinnor. Även, är det någon skillnad i innebörd av de här olika benämningarna? Och varför väljer man det ena framför det andra?
Nej, men jag tänker väl att man har väl främst använt mäns våld mot kvinnor för det kanske varit det mest vanliga och rent fysiskt kanske det mest skadliga. Samtidigt är det också viktigt, som man kanske belyser här, att man också zoomar ut och ser att det är fler, alltså att man blir utsatt av våld från sin partner är inte bundet till ett kön. Och det är bland annat vissa män som upplever stigma som inte vågar anmäla när bilden är så stereotyp av att det är en man som slår en kvinna. Samtidigt ska vi också vara ärliga med att mäns våld mot kvinnor brukar ofta ha mer skadliga och dödliga utgångar, vilket jag tror att det är därför få lite mer fokus. Men naturligtvis ska det här arbetet också se till att täcka in folk av alla kön, så att man inte känner att man har ett stigma eller att man är mindre av en man för att man råkar ut för sånt här våld, och att man vågar anmäla och få upprättelse.
Alltså jag skulle säga att man kan definitivt säga att det finns en skillnad på begreppen våld i nära relation och mäns våld mot kvinnor på det viset. Dels som Evin är inne på, att det kan faktiskt också vara så att det är en man som utsätts för våld av en kvinna, men sen har vi också alla samkönade relationer där det kan finnas våldsinslag.
De är ju osynliggjorda med det här begreppet.
De inkluderas inte i begreppet mäns våld mot kvinnor, däremot så inkluderas de ju om man pratar om våld i nära relationer.
Carl?
Ja, om man kommer bort från den här väldigt grova kategoriseringen med mäns våld mot kvinnor, så öppnar det ju för att diskutera vilka män i vilka situationer och vilka miljöer. Men och det är den diskussionen som man, det är där man måste vara för att hitta lösningar som har förutsättningar att fungera. Moraliskt är det ju självklart så att den man som slår har den moraliska skulden och är den skyldige. Och det kan man aldrig skjuta över på offret. Men jag tycker Evin har en intressant poäng när hon säger att kanske är den framkomliga vägen att stötta och stärka kvinnor så att kvinnor orkar, vågar och förmår att skydda sig, att anmäla en presumtiv förövare. Det där kan man bara svara på om man undersöker det här närmare och har mer fakta, vilket åtminstone jag inte har. Men det är ju möjligt att det är, trots det paradoxala tillvägagångssättet att utgå från offret, så kanske det är den vägen som ger bäst resultat. För jag föreställer mig att det är många kvinnor som borde gå eller som borde anmäla som inte gör det.
Och i någon mån släkt med det grova våldet mot kvinnor är väl de sexuella övergrepp i Viaplays dokusåpa Paradise Hotel som i veckan ledde till att tv-företaget Nent avpublicerade alla program i den här säsongen.
Grannarna bara sig själv. Det här är inget med dig att göra.
Du är jätteoskön.
Är oskön för att vi ligger nu.
Du kommer inte kunna vara kvar.
Va?
Nej. Det var ett beteende som vi inte kan ha.
Jag sa hela tiden att jag ville inte ligga i huset. Nej, fan nej. Alltså jag måste... Helvete! Ja.
Scener ur det senaste avsnittet av Viaplays Paradise Hotel som alltså nu är avpublicerad. Den gråtande kvinnan hade utsatts för ett sexuellt övergrepp av en av männen i programmet. Mannen fick lämna dokusåpan, men några tankar på att polisanmäla övergreppet tycks inte ha funnits hos produktionsbolaget Mastiff. Någon här som ibland ser på Paradise Hotel?
Jag gjorde det lite förut när jag var lite yngre.
När du var lite yngre. Carl, du fnyste lite grann. Bara.
Nej, jag fnyste. Jag skrattade.
Du skrattar, ja. Du, och Jonas?
Nej, jag har aldrig intresserat mig. Det har väl hänt kanske någon gång om det har stått på att jag har tittat. Men rent generellt kan jag väl inte påstå att jag tycker att underhållningsvärdet är tillräckligt högt för att bränna delar av sitt liv på faktiskt.
Jag kanske inte heller är landets mest lämpad att förklara vad den här serien handlar om, men det är ett lyxhotell i Mexiko där ett svenskt tv-produktionsbolag samlar unga män och kvinnor, alla singlar, för ett slags underhållning där alla riskerar att kastas ut ur programmet om de inte har lyckats bilda par med någon under veckan av motsatt kön. Ett väldigt heteronormativt program. Och det är varmt, de är lättklädda, alkoholen flödar. Och det som avslöjades i veckan av Expressen var att två kvinnor hade blivit utsatta för sexuella trakasserier av en och samma man. I det ena fallet var övergreppet av en karaktär som kanske är våldtäkt. Och först nu då, flera månader efter inspelningen, blir mannens agerande polisanmält. Det här programmet har gått i svensk tv massor av år. 2014 vann det tv-priset Kristallen för bästa dokusåpa. Evin Badrinia, som i alla fall har sett en del program. Vad anser du, och vad säger du om det som skedde i Paradise Hotel den här gången när det så att säga tydligen topplocket gick och man avpublicerade hela säsongen?
Nej, men jag tycker det var vedervärdigt agerat av liksom produktionen att inte kolla lite mer med de här kvinnorna, hur de upplevde situationen och vara till tröst och till stöd för dem tidigt i processen och kanske då redan fråga dem tidigt ifall de ville göra en anmälan. Istället så bad ju de sätta locket på och det var, de klippte ju och såg det här klippet flera gånger senare, men det är först nu man har gått till skede att liksom göra en anmälan. Och då undrar man ju liksom hur de här personerna i programmet behandlas. Det är ju kanske tydligt att de ofta återanvänder människor som, om man säger det snällt, inte är Guds bästa barn, för att de genererar visningar och de entusiasmerar och lockar många visningar. Folk som gillar dem gillar också att se dem. Och det är ju på ett sätt problematiskt, för vilken kultur bidrar man då till att skapa under inspelningarna? Och som vi ser så leder det ibland till väldigt extremt negativa saker som drabbar de här kvinnorna på ett väldigt negativt sätt.
Staffan, jag tycker det låter som om de ansvariga för produktionsbolaget har ägnat sig åt hjälp till brottslighet, i det här fallet våldtäkt. Att de har befrämjat brottslighet och att det är själva affärsidén.
Vad säger Jonas Lundgren?
Nej, men alltså på något vis så är det väl så att problemet med sådana här program, om man ska ta på sig den lite moraliska hatten, är väl att det på något vis finns ett socialt kontrakt som flyttar gränserna för vad som är okej. Och nu har man på något vis ramlat över på andra sidan. Och det är väl kanske inte på något vis så jävla oväntat, även om det naturligtvis är beklagligt och fruktansvärt för de här utsatta kvinnorna.
Frågan är om det här var ett olycksfall i arbetet där man i övrigt så att säga gör ett anständigt och rimligt humant program.
De gör väl inte ens ett rimligt och anständigt program, så det är ju frågan.
Ja, men du har fått alltså ett pris, Kristallen, och om inte jag har fått saker om bakfoten så har liknande sexuella händelser triggats av andra programkoncept i den här genren, till exempel Big Brother. Så frågan är var så att säga, det moraliska ansvaret ligger för att en sån här situation inträffar.
Ja, men på det sätt du har beskrivit programmet, sprit, sol, unga människor, och man får åka hem till ett kallt Sverige om man inte lyckas etablera en relation. Det låter ju som att programupplägget pekar att den här typen av sexuellt ofredande ligger i farans riktning.
Men det har uppenbarligen varit extremt populärt det här programmet i åratal.
Och belönats.
Evin.
Ja, så jag tänker att en grej som tyvärr förekommer oftare än man tror, exempelvis reality, är ju att det är vissa gränser som tänds just för att få ett underhållningsvärde som kan drabba enskilda ganska hårt. Och det är flera som har vittnat om att de inte riktigt känner att de fick den respekt de borde ha fått i de här fallen. Just för att produktionen sökte ett visst underhållningsvärde och att personer som egentligen kanske inte alls är så lämpliga eller trevliga också kastas in i mixen just för att de skapar ett visst underhållningsvärde och lyckas polarisera och få många klick. Och det är där jag tycker att man har ett större moraliskt ansvar som produktionsbolag att se till att de som är med ändå får en respektabel behandling och inte utsätts för förnedrande eller kränkande behandling under inspelningen.
Och förundersökning har inlätts även om det än så länge inte finns någon person som...
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som ofta kör härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
Man har delgivits misstanke om brott.
En förundersökning gäller alltså den här personen som har... som är misstänkt för våldtäkt och sexuellt ofredande, inte för direktörerna i bolaget. Ja, du skrattar, men jag tycker det vore intressant att få det rättsligt prövat ifall man för att man sätter på kameror och riggar en situation som helt uppenbart riskerar att leda till brottslighet om man själv inte har något legalt ansvar överhuvudtaget.
Ja, vad säger blivande juristen Evin Badr-Nia och politiska sekreteraren Jonas Lundgren?
Jag vet inte. Jag vet inte riktigt vilket rättsligt ansvar produktionen kan få. Jag inväntar just efter förundersökningen har inlett eller är klar, så får vi se vilka som delges misstanke och vilka som då kommer ställas inför rätta. Men jag vet inte, jag kan inte uttala mig i skuldfrågan just nu.
Men du tror väl att det är den manliga deltagaren som begick de här handlingarna som i så fall kommer bli föremål för misstanke, eller?
Ja, mest sannolikt. Mm. Men jag kan inte uttala mig om skuldfrågan, tänker jag.
Sen är det ju intressant att se liksom vem som har det sociala ansvaret, och där är jag mycket inne på det som Carl var inne på, att det är klart att det finns ju en triggering point i det här på något vis som också gör att inte bara produktionsbolaget utan också media. Jag tittade ju på Robinson när jag var liten och där var det ju så att tidningarna skulle skriva x antal sidor per dag om, eller x antal artiklar om det här programmet och om deltagarna i det här programmet. Och samma sak är det väl med Paradise Hotel vad jag kan förstå. Och nu har man fått någonting nytt att skriva om, men man kanske också har bidragit på ett sätt till den alltså utvecklingen mot liksom mer och mer och värre som programmet bevisligen då har hamnat i ett sånt ekorrhjul.
Efter alla diskussioner om sexuella trakasserier och våldtäktsanklagelser som inte leder till åtal och efter SVTs dokumentär om komikern Soran Ismail har journalisten och författaren Ulrika Nandra skrivit en personlig text på Kvartal med rubriken Männen har rätt att berätta. Hon anser att debatten har kidnappats och att det är rimligt att båda parter ska kunna ge sin berättelse. Både kvinnor som säger sig ha blivit utsatta för sexbrott och män som har anklagats. Den kan ni läsa på kvartal.se.
En hemsk kyla i Derek Chauvins ögon som på något sätt förmedlar att han kanske gjort det här förut.
We the jury in the above entitled matter as to count one, unintentional second degree murder while committing a felony, find the defendant guilty.
Han hade tryckt sitt knä mot den svarte George Floyds nacke och hals i mer än 9 minuter. I can't breathe, stönade Floyd. Men polismannen Derek Chauvin behöll sitt grepp och kroppstyngden på Floyd. I veckan kom juryns utslag. Chauvin, som inte längre är polis, fälldes på alla 3 punkter för dråp. Påföljden är inte klar, den kan dröja flera veckor, men att han fälls för dråp står alltså klart. Och det här utslaget har bedömts som historiskt viktigt med tanke på att många svarta i USA fruktar polisen mer än andra. Vad anser panelen om betydelsen av det här?
Nej, men jag tror väl i och för sig att det här är väldigt viktigt. Framförallt som en signal från det amerikanska rättsväsendet om att man inte kan komma undan med såna här saker trots att man då är polis. Och just i det här sammanhanget så finns det ju en historia av i USA av rasistiskt våld. Och därför tror jag att det här kan vara ett sätt att försöka komma mot någonting bättre. Men framförallt så är det väl så att risken för vad som skulle kunna hända när det gäller motsättningar mellan svarta och vita i USA om domen hade varit friande är väl det som man får ta med sig. Det är nog det som är det viktiga här faktiskt. Motsättningarna inte späddes på ännu mer.
Många har ju trott att chansen för den här polisen att bli friad trots de här videobilderna var ganska ordentliga. Det anses vara svårt att fälla en polis för våld och dödande på det här viset. Så att många blev ändå lättade men nästan lite överraskade. Och det som hände i rättegången var ju att Chauvins handlande inte försvarades av andra poliser eller av hans chef, utan tvärtom så sades det då att han bröt mot reglerna. Vad är din reaktion på det, Carl?
Chauvin hade ju en lång rad av över 20 anmälningar för brister och för överdrivet våld i tjänsten. Det förefaller som om den amerikanska poliskåren har stora inbyggda problem. Dels rasismen som förefaller, särskilt mot svarta, som förefaller mot svarta och mot ursprungsbefolkningen i USA. Det är faktiskt så att våld mot indianer, ursprungsbefolkningen, är större från polisens sida än mot svarta. Det förefaller som att man har problem med rasism, men överhuvudtaget så tycks det som om amerikanska poliser är väldigt benägna att bruka mycket våld, inte minst att använda skjutvapen, för att våldsnivån är ju extremt hög och det är många, även många vita som blir nedskjutna i konfrontation med polismakten. Att de svarta och ursprungsbefolkningen är en särgrupp står utom all tvivel. Men det förefaller som om utbildning och rekrytering av poliser helt enkelt har väldigt stora brister i USA. Sen om man ska vara lite filosofisk så är ju det tyvärr så att amerikanska samhället är väldigt våldsbenäget. Vi kommer ju alla ihåg att under den senaste tiden har det varit en lång rad massskjutningar i USA. Det här är ett samhälle som är infekterat med våld. Och en av de största exportindustrierna i USA, det är ju att idealisera våldet i film och tv. Så att det är ett märkligt samhälle som är otroligt våldsbenäget. Och när vi talar om våld så är det ju ofta, ja, det är ju, vi talar om att människor har automatvapen och går omkring med automatvapen helt öppet. Om ni minns invasionen av Kapitolium i början av januari, så var det många som var beväpnade när de olagligt tog sig in i de byggnaderna. Men det känns som att den amerikanska polismakten måste reformeras i grunden.
Ja, alltså det är ju, jag tror att det här domen var ganska väntad och över 70% av amerikaner tyckte att Chauvin skulle fällas. Och i hans fall, alltså amerikanska poliser har ju ett ganska brett spann av vilka våldsmedel de kan använda, för man får bruka våld till ganska hög grad så länge det finns en risk mot polisen själv eller en annan runt omkring, eller om polisen hade goda skäl att tro att det förelåg stora hot. Men nu hade ju Chauvin använt alldeles för mycket våld och på så sätt orsakat George Floyds död, vilket var det som fällde honom. Och det är ungefär 1000 personer som dör till följd av polisvåld i USA varje år. Men en sak man ska minnas här är att den amerikanska polisen har miljontals interaktioner med amerikaner varje år, alltså runt 30-50 miljoner. Och det är också en bild som kan nyansera. Samtidigt är det extremt svårt att vara polis. Att vara i just den situation de är i. Det är väldigt hårt, det är väldigt pressat, det är väldigt stressat. Samtidigt så har de ju mer våldsanvändning än exempelvis sina europeiska kollegor. Det beror delvis bland annat på att det är mer våld i USA och mer kriminalitet. Jag tror inte att många amerikaner vill ha det här med så här defund the police eller avskaffa polisen. De flesta vill absolut inte ha det. Det är runt bara 11-17% som önskar det. De flesta vill behålla polisen. Och där tycker jag det är ansvarslöst av vissa politiker som exempelvis Rashida Tlaib och Alexandria Ocasio-Cortez, som nog säger att polisen är systematiskt rasistiskt och vi måste liksom defunda polis. Jag tror inte på det. Och därför tycker jag det är bra att president Biden markerar emot det och säger att vi ska absolut inte defunda polis.
Och vad jag har förstått så är det faktiskt påfallande kort utbildning för att bli polis i USA som skiljer sig ganska ordentligt från till exempel Sverige. Jonas, vad skulle en reformering av amerikansk polis behöva innehålla?
Alltså jag tror väl att en av de grundläggande sakerna man måste göra är väl snarare att skärpa de här superliberala vapenlagarna som man har i USA. För att det är klart att det är ett samhälle där polisen också behöver gå runt och vara skraj för att det finns väldigt mycket skjutvapen i omlopp, så är det klart att våldsingripanden med skjutvapen också blir mer vanliga. Så där tror jag faktiskt att man någonstans måste börja och göra ett omtag.
Men det låter ju som en ganska avlägsen och svår grej. Alltså rätten att bära vapen, det är ju uppenbarligen en del av DNA för många amerikaner.
Ja, det verkar ju vara det. Och i så fall så finns det ju en stor risk att vi kommer att fortsätta att se den här utvecklingen trots eventuella reformer av till exempel polisutbildningen. Sen tycker jag att den här defunder polis-diskussionen är intressant, inte för att jag tror att det är en lösning, utan för att det åtminstone faktiskt accentuerar en kritik mot hur amerikansk polis fungerar. Och den diskussionen är ju på ett sätt just nu åtminstone världsunik. Så den är väldigt intressant att följa, även om själva lösningen som de förordar kanske inte är den rätta.
Jag ska nämna att mannen som ni hörde förut som sa att det var någonting i Derek Chauvins ögon som skrämde, det var Marcus Samuelsson som är svensk krögare i New York och som själv har känt otrygghet som svart gentemot poliser och även för sin son. Det var hans kommentar som ni hörde där. Evin?
Jag tror också att det är viktigt. Jag är ju en sån person som generellt, jag har en väldigt positiv attityd till polisen. Jag gillar inte svartmålningar av polisen. Men jag tycker fallet Chauvin bland annat kan illustrera att det finns ett allmän intresse i att se till att fler poliser som använder excessivt övervåld som inte är befogat och som har gjort sig exempelvis ontro, att de ska ställas inför rätta oftare och att det här kanske kan vara en del i att reparera förtroendet. Samtidigt så måste man ju som samhälle också, som sagt, som jag sa innan, ha en förståelse för komplext polisyrket där. Men bland annat så har ju ansökningar till polisen minskat ganska drastiskt i USA, och det här borde kanske inte så jättegott för framtiden. Så det ska ju också inte vara för svårt att vara polis, samtidigt som man också ska minnas att medborgare har en konstitutionell rätt att slippa för mycket våld från staten, och att det är otroligt viktigt att inga liv spills i onödan. Så att det är en otroligt komplex fråga, men jag tror att svaret ligger i att USA måste enas med att man exempelvis tar hand om den här epidemin av mental ohälsa, som jag tror också är ofta en grundorsak i många av de här fallen. Så där tror jag att det finns mycket jobb att göra, men jag tror nog att framtiden för USA att enas mer, inte att ha uppeldande retorik som ska ställa polisen mot medborgarna eller liksom sätta folk mot varandra. Jag tror inte det hjälper, och jag tror heller inte man ska säga att polisen är totalt genomsyrad av rasism. Det tror jag faktiskt inte på.
Eftersom ni lyssnar på en podd från Kvartal så vet ni förstås att vi är Sveriges minsta mediehus, med ambitionen att leverera oberoende journalistik till en publik som kan och gillar att tänka själv. Och i vår idé ingår att vi inte har reklam eller betalväggar, men vi behöver pengar förstås. Och alla de pengarna kommer in som frivilliga bidrag. Ingen tvingas betala, men vi är glada för att många gör det. Enklast gör man det på sidan på vår sajt kvartal.se/gava.
Idag kan regeringen ge besked att de vill avveckla Bromma flygplats och istället säkra nödvändig kapacitet på Arlanda.
Regeringen kommer därför inom kort att tillsätta en utredare för att ta fram allt underlag som behövs för att möjliggöra att driften av och verksamheterna vid Bromma flygplats kan avvecklas så snart som möjligt.
Bromma flygplats, som ligger väldigt nära Stockholms innerstad, har funnits i 85 år. Men flygplatsen kommer kanske inte att uppnå 100-årsdagen efter beskedet från regeringen i veckan. Miljöminister Per Bolund var synnerligen nöjd över sitt eget besked. Och mannen som hostade bredvid honom var infrastrukturministern Thomas Eneroth. På bara 4 månader ska nu Brommas nedläggning utredas. Vad säger du, Jonas Lundgren? Gör regeringen rätt som nu passar på liksom att klubba igenom Bromma flygplats avveckling när pandemin fortfarande har greppet om oss?
Nej, det vet jag fan om jag tycker faktiskt. Alltså helt ärligt talat så är det ju faktiskt så här att för att det här ska bli verklighet så måste man ha en majoritet i Sveriges riksdag. Sen så tror jag framförallt att det här är ett sätt för Miljöpartiet att försvara att man har gjort våld på nästan varenda värdering som partiet har under den tiden man har suttit i den här regeringen. Det betyder inte att det här kommer att bli mer verklighet för den sakens skull. Jag tror att det här är ännu ett politiskt slag i luften från regeringens sida tyvärr. Jag tror i och för sig att det hade varit bra om man la ner Bromma flygplats samtidigt. Så det här är inte första gången man viftar med Bromma flygplats för att få miljöpartisterna lite nöjdare. Och troligtvis inte den sista heller.
Men du tror som sagt var alltså att Bromma flygplats kanske kommer vara kvar ändå trots det här beskedet som lät ganska säkert?
Ja, dessvärre tror jag det.
Riksdagen gjorde tillkännagivande 2016 om Bromma flygplats och sa att den ska utvecklas och inte avvecklas. Men Thomas Eneroth sa i veckan att det var en helt andra förväntningar på inrikesflygets utveckling 2016. Så han menade att det där hade nog kanske passerat bäst före datum. Carl Hamilton, vad säger du om beskedet om Bromma flygplats?
Jag tror inte att det blir verklighet. Jag tror att riksdagen kommer inte att fatta ett sådant beslut innan det finns en plan för utvecklingen av Arlanda.
Varför är riksdagen så mycket gladare i Bromma flygplats än vad regeringen är?
Som gammal ekonom så måste jag ändå säga, för att vidga perspektivet lite grann, att Många stora städer har en 1800-tals struktur, det vill säga det finns stora rangerbargårdar, hamnanläggningar mitt inne i storstan, och i takt med att bostäder och kontor har blivit mer värdefulla och att människor vill arbeta inne i storstäder, så har den typen av väldigt ytkrävande anläggningar allt svårare att motivera sig. Och den allmänna trenden som jag tror är riktig, det är att flytta sådana stora anläggningar ut från städerna och låta dem ligga i städernas utkanter. Det fanns inte så många flygplan på 1800-talet, men även det är en idé, det här att man ska lägga en flygplats i stort sett inne i en storstad, det håller inte riktigt. Jag tror att Bromma flygplats har svårt att ekonomiskt motivera den placeringen inne i Stockholm. Så att de argumenten talar faktiskt för att flytta ut flygplatser och den typen av anläggningar utanför städerna. Det är det trista ekonomargumentet. Sen så kommer det kommer inte att lösa bostadsproblemet. Man bygger 10 000 bostäder, men bostadsproblemet har att göra med hur hyror och annat sätts i Sverige. Så att det är en illusion att tro att sen finns det inte längre någon bostadsbrist eller att köerna kommer att försvinna en gång för alla, för det kommer inte att ske.
Evin Badernia?
Nej, men jag kan tycka det är ansvarslöst att vifta med att lägga ner Bromma innan man har garanterat de här utbyggnaderna av Arlanda som man tänker ska ersätta det. Sen är jag lite skeptisk till det. Att basera liksom olönsamheten på de här senaste åren som har präglats av så här flygskam och corona. Jag tror inte det är trender som kommer vara för evigt. Jag tror att flyget är en väldigt viktig del av framtiden. Ett miljövänligt flyg som håller på att utvecklas kommer absolut vara extremt nödvändigt framgent också. Och jag tänker att Bromma är en viktig länk för att se till att hela landet kan leva på det sättet. Det är flera ledande personer, exempelvis södra Sverige och på Gotland, som har sagt att de är väldigt skeptiska till en nedläggning. Så att det får mig att bli väldigt skeptisk. Mot det. Jag skulle inte vilja se en nedläggning i närtid av den anledningen heller. Sen så håller jag med Karl om att det är naivt att tro att det här löser bostadskrisen. Det ser inte jag någon potential i på det sättet.
Men tillhör ni de som tror att elflygplan, som nu faktiskt talas om på fullt allvar och prototyper lär finnas, det är framtiden, och då kan det vara så att flyget är kanske nästan lika miljögodkänd som järnväg? Går vi åt det hållet, Jonas?
Det kanske vi gör, och det vore väl väldigt bra i så fall. Jag tror precis som Evin är inne på att flyg är en viktig del av att se till att hela Sverige kan leva på många vis. Samtidigt som en av orsakerna till att vi fortfarande flyger inrikes i det här landet är ju den usla utbyggnaden av infrastrukturen när det gäller tåg. Och sen så tror jag att det här argumentet, ekonomargumentet eller vad man ska kalla det, om att det är inte yteffektivt att ha helt enkelt en flygplats inne i en storstad. Och Bromma blir ju nästan en del av innerstan med den utvecklingen som Stockholm har nu. Då är det nog klokare att lägga det på Arlanda, det tror jag absolut. Sen så återstår det att se om det kan vinna ett gehör i riksdagen, och det är där jag tror att det här kommer att falla.
Vi ska strax runda av med veckans person, men först ett minne som vi tar och friskar upp med hjälp av Sveriges Television.
TV-serien Vi på Saltkråkan har fascinerat generationer tv-tittare. Och nu, 57 år efter premiären, ska den göras om, spelas in på nytt.
Kära gamla snickargården. Nu är vi här igen.
Ja, Tjorven och farbror Melker. Malin, vars väna röst vi hörde vid charmiga sommarhuset Snickargården. Det där var på allas näthinnor i mitten av 60-talet. Vi på Saltkråkan med manus av Astrid Lindgren var en stormande succé på Monopol-TVs tid. Och vi som var med då kommer ihåg Tjorvens både förtjusning och förvåning varje gång som farbror Melker hade snavat eller felbedömt och hamnade i vattnet. Alltid med kläderna på. En klassiker verkligen, som nu ska spelas in på nytt med samma grundstory men i nutid. Sveriges Television berättade i torsdags att programföretaget drar igång en flerårig storsatsning på program som ska skapa tv-minnen, både för dagens och framtidens tittare. Rubriken på allt det här är Sveriges minne. Vad tror ni om Sveriges Televisions storslagna framtidsprojekt, Carl?
Att göra en nyinspelning av Saltkråkan, det tror jag bara är möjligt om man har hittat ett geni. För att det går inte att göra så mycket bättre. Och sen med den här underbara modernistiska musiken i bakgrunden. Nej, det tror jag blir väldigt svårt att göra bra. När det gäller Sveriges minne så såg jag att man planerar en jättelik historieserie om svensk historia. Mm. Och det där tyckte jag, det luktade kommittéarbete för mig. Man skulle engagera ett 20-tal välkända historiker från alla akademiska högsäten som tillsammans skulle då berätta Sveriges historia. När sådana där serier blir bra så är det ofta för att man låter en persons perspektiv dominera ansatsen. Engelsmännen är ju proffs på det här. Alltså man vågar låta en ansats bestämma perspektiv, tonfall och berättarbåge. Och då kan det bli väldigt bra. Men för mig var det här bara ett svindyrt kommittéarbete som jag såg framför mig. Alltså den fastlagda versionen av svensk historia.
Ja, okej. Okay.
Men jag önskar den som gör vi på Saltkråkan på nytt önskar jag all lycka till. Men det krävs ett geni för att göra en så bra serie lika bra.
Du menar att det krävs en Ingmar Bergman eller en Lars Molin eller något sånt där?
Det krävs säkert en person med invandrarbakgrund. En ung person med invandrarbakgrund som kan se Sverige på ett nytt sätt som gör den tv-serien.
Evin och Jonas?
Jag kanske är lite reflexmässigt stockkonservativ, men jag är ju lite skeptisk till att göra nya varianter av gamla klassiska verk, i synnerhet när de inte är så liksom universella som vissa andra verk är. Och jag tänker att jag vill gärna uppmuntra folk till att se fler klassiker i den grundform de är, för jag tycker att man går miste om ganska mycket bra film och tv när man liksom ratar saker för att de är för gamla, för att de kanske är lite utdaterade. Jag kollade ju också på Saltkråkan som barn, och det var väl ungefär 4 decennier efter den släpptes, men jag reflekterade aldrig att jag tyckte den var för gammal. Det var väl att de pratade lite egendomligt, men den gick likväl att se. Och det är det jag tänker är en grej att uppmuntra. Jag såg att det var en chef på SVT som sa, nej, men det ska inte bli ett museum, vi ska inte vara för mycket nostalgi. Men jag kan ändå tycka det finns en positiv del av att också ha lite museum och nostalgi, att återupptäcka gamla verk. Det tycker jag finns en bra regel i det. Sen tycker jag att om de skulle göra en ny variant så skulle jag väl att de kanske inte skulle glida så mycket på Saltkråkans renommé, utan ja, men då gör en helt ny serie om Stockholms skärgård som är så vacker att jag tycker att den förtjänar filmatiseras många gånger om. Men ja, jag har också sett att reaktionerna på det här har inte varit så positiva. Så att, ja, jag ställer mig lite skeptisk till det, men man får väl se.
Mm. Och Jonas?
Nej, men alltså, jag tror nog faktiskt att det kommer bli pannkaka om man ska spela in Saltkråkan en gång till. Tyvärr, det kanske hade varit bra på vissa sätt, men samtidigt så... Ja, och då får man väl se det som en tolkning av en klassiker snarare än en remake, så att säga. Men jag har svårt att se att det är en framkomlig väg. Jag tror snarare att i så fall så får vi väl skapa nya klassiker. Det tror jag definitivt att det finns kompetens till. Men däremot så när det gäller den här historieserien, där delar jag Karls villfarelser om kommittéarbete. Det är väl ganska tydligt att en av de mest populära historiska serierna som vi har haft i Sverige är ju Hermans historia, som präglas helt av Herman Lindqvist och hans berättande och tolkning av historien. Det är ett himla kungafjäskande i och för sig, men den är ju väldigt bra. Det är ju svårt att säga någonting annat.
Jag vill bara tillföra att jag tycker kungafjäskande är jättebra.
Det tycker jag också, så fort de gör någonting bra.
En sak som slår en dock när man ser äldre tv-serier och kanske filmer, men framförallt tv-serier, det är att det går så vansinnigt långsamt.
Mm.
Alltså det, handling och annat går i ultrarapid, så det är någonting som har hänt med våra hjärnor, för att man kräver ett helt annat, både yttre och inre tempo i bildberättande alla de här åren efteråt.
Nu låter det som att Carl har tittat på Invandrarna och Utvandrarna med Moberg. De är ju fruktansvärt långsamma i sina filmatiseringar.
Ja, enormt. Och det fanns en tv-serie som hette Godnatt jord. Så kanske Staffan. Ja, och där kunde man sitta i 18 minuter och titta på en kossa som stod ute på en åker. Det hände absolut ingenting.
Nej.
Det var hög kvalitet.
Det var hög kvalitet, men dit ska vi inte tillbaka. Utan vi ska till veckans person eller veckans ord som vi tar nu. Har ni förberett er för det?
Jag har valt ett ord den här veckan. Det är så att jag läser just nu Anna Karenina av Tolstoj, lite sent i partiet men fantastisk bok. Och när jag läste den så hittade jag ett väldigt spännande ord som jag aldrig hade hört förr, som jag tyckte var väldigt vackert. Inte för att det är barnbrytande, bara för att det är ett lite vackert ord. Och det är antidiluviansk. Och det betyder äldre än syndafloden, totalt föråldrad, uråldrig. Det tyckte jag var ett lite fint.
Kan du säga det en gång till?
Antidiluviansk.
Jonas?
Ja, jag skulle nog vilja ha en person den här gången. För att om jag inte minns fel så tror jag att det är hans debutroman som släpptes för bara några dagar sedan. Han heter Daniel Goldman och är skådespelare. Bland annat så tror jag att han har varit med och satt upp Stjärnlösa nötter och spelat den i skolor och sådär. Väldigt bra pjäs för övrigt. Men som nu har släppt
en bok, den heter Andetagen.
Ande-tagen och handlar om hur det är att växa upp i Sverige som jude under modern tid egentligen. Jag tror att den utspelar sig 1984 eller något sånt där. Eller från 1984. Jag har bara läst halva hittills, men det är ett fantastiskt språk och det är en väldigt intressant och viktig handling.
Tack för det. Vad har du på läppen, Carl?
Det får bli Tjorven och Båtsman. Alla mina barndomsminnen ska nu ersättas av nya barndomsminnen.
Du kommer ihåg Pelle också, han som gillade allas kaniner och smådjur, kommer du ihåg också, va?
Jag kommer ihåg allt.
Och tvillingarna Teddy och Freddy.
Ja, Teddy och Freddy. Och Malin inte minst, oförglömlig skulle jag vilja säga.
Ja.
Det som skulle jag säga lyfte den där serien, det var att Ulf Björlins musik låg under hela tiden. Och bildberättandet, för att inte tala om manuset, var ju alltså det var så att säga det fyrkantigaste, enklaste, rakaste man överhuvudtaget. Det fanns inga finesser, ingenting konstigt. Allt man såg, det var det man fick. Men under detta så låg det en modernistisk musik och liksom knäppte och klirrade som vattnet gör en tidig sommarmorgon hela tiden. Och det var en klarinett med där som fick allt, som gav allt det här en dimension av dröm. Så att det var på sätt och vis ett drömspel i skärgården samtidigt som det bara handlade om Maria Johansson eller Tjorven och hennes hund. Tjorven.
Tack till dagens panel. Carl Hamilton, ekonom och författare, Jonas Lundgren, engagerad i hedersfrågor och lokalpolitiker för Vänsterpartiet, Evin Badrenia, juridikstuderande och vice förbundsordförande i KDU. Tack ska ni ha.
Tack.
Tack själv.
Och så vill jag slå ett slag för Amelias poddskola som är en nyhet på Kvartal. Många människor känner osäkerhet kring hur man gör när man enkelt lyssnar på poddar. Eller kanske att de är ointresserade och ovana på samma gång. Nu har ju ni lyckats med det eftersom ni lyssnar på veckopanelen. Men vi tror att det är många fler som skulle uppskatta våra poddar men som inte gör det idag. Så vi har satt samman en enkel poddkurs under ledning av Amelia Adamo. I en pedagogisk videodemonstration på hemsidan lär hon ut hur enkelt det är att ladda ner en app för poddar, till exempel Acast. Och missa inte heller Jörgen Wittfeldts fredagsintervju med SVT-journalisten Diamant Salihu. Det handlar om grov kriminalitet, om gängen på Järvafältet, om barn som blir grova brottslingar och hittar sin identitet i gangsterkulturen. Diamant Salihu, som just har kommit med boken Tills alla dör. Det finns mycket annat på sajten också, bland annat senaste opinionen just nu. Det politiska stämningsläget i Sverige som vi gör varje månad i samarbete med Demoskop. Ja, då är vi klara för idag. Håll ut i aprils ruskväder och försök att
inte ingå i den andel av allmänheten som motverkar en förbättring av pandemiläget genom att umgås för tätt med andra och som inte kan tänka sig att avstå från ett nöje eller en hobby bara för det allmännas bästa. Följ inte flocken till varje pris. Tänk själv. Trevlig helg.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.